Hej allesammans och välkomna till Mer Nord live avsnitt 254. Idag är det jag, Lukas, som är programledare och jag har bara med mig Anders Gulmansson idag. Men jag tänker att det går nog helt okej ändå, får vi hoppas. Hej på dig, Anders.
Tjena, tjena.
Tjena, tjena. Vi har egentligen två ämnen idag. Först ska vi köra lite uppdatering på fallet i Skärholmen där med Mikael. Och sen skulle jag vilja prata lite grann om intervjun som Anjo gjorde med Per bland annat. Men vi kan ju börja lite grann med uppdateringen i Skärholmen där. Och det kommer lite intressanta artiklar och intervjuer så, som vi uppmärksammade. Men vad var det som hände nu i fallet? Är att det går till åtal, va? Det ska bli rättegång eller?
Ja, det gör det väl. Det går precis så att säga vad de säger. Rättegången inleds idag.
Alltså idag? Eller imorgon?
Uppdaterad i måndags. Så vad är måndag?
Okej, det behöver en vecka.
En vecka.
Ja, men det var väl en rätt lång rättegång också. Som sa var det 7000 sidor i förundersökningen och det är väl ingenting som kommer liksom. Men det har inte kommit någon dom eller så än. Det brukar ju ta 2 veckor.
Ja, det är, jag har inte sett att det skulle ha gjort det någonstans.
Nej.
Om man söker på det så ser man ingenting sånt.
Ja, nu inleds rättegången 6 dagar sedan då. Exakt, och det var en 18-årig man där som stod åtalad. Och så var det lite andra också för en massa medhjälp och sånt där. Ja, exakt. Men det som var lite intressant i det där, vi har ju pratat om själva fallet innan. Alltså, jag menar som sagt våra allmänt vad vi tycker kring själva mordet och sådär. Det har vi pratat om innan. Men det som var lite intressant nu är ju att sonens morsa och vad är det, Mikaels exfru? Exambo?
Ja, precis. Exfru tror jag bestämt det var.
Exfru till och med, okej.
Ja, jag för mig i alla fall. Jag fick det intrycket, men...
Ja, absolut. För hon gjorde en rätt intressant intervju. Var det Nyhetsmorgon och i det där, vad heter det? Efter 5 eller vad det heter? Nej, jag vet inte. Jag kollade på den där du skickade i alla fall. Det var det Nyhetsmorgon, alltså tv4.se. De publicerade artikel från Nyhetsmorgon intervju där som heter typ hennes son såg sin pappa bli mördad, ledsen, rädd, många känslor. Och så här, vad är det, 12 minuter och 25 sekunder med en liten intervju.
Ja.
Så det med till De Paula och någon med mustasch liksom som ska sitta och se jätteallvarlig ut. Ja, jag vet inte. Ja, men de ser så stoiska ut. De ska sitta där och bara ja, det är nästan som att de låtsas här, tycka synd om det. Alltså, de gör ju kanske det på riktigt. Alltså, jag säger inte det. Men det ser så överdrivet ut. Så här. Ja, invandrare sköt din sons pappa och traumatiserade din son för livet. Vi sitter här som att vi låtsas som att vi inte haft någonting med det här att göra. Liksom.
Ja,
men vi absolut inte bidragit till ett medieklimat som har kunnat lett till det här. Hur kunde det skett? Ja, vad hemskt. Det är sån så här totalt tom blick i de där som intervjuar.
Ja, men det känns verkligen som att de skådespelar dåligt. Att liksom, nu måste vi verkligen visa att vi är upprörda och nedstämda om det här för att inte ge fel intryck. Och inte liksom ge våra motståndare någon ammunition. Vi ska visa att vi tar det här på allvar. Liksom.
Ja, ja. Sen kommer vi snacka rätt mycket skit om den här morsan då. Men innan det vill jag bara säga att så här, alltså det är inte som att hon är... Det är inte som att hon är ond. Det är inte så att hon har gjort mordet. Och hon liksom berättar ju ändå som hur hon liksom så här har försökt hjälpa sin son. Och hon går till psykologer och sådär. Och hon tar hand om honom och sådär. Så hon försöker i alla fall. Men hon har ju blivit hjärntvättad till att ha tankesätt som är helt efterblivet. Helt enkelt.
Ja. Ja, det måste ju vara liksom helt obegripligt på så sätt att ställas inför en sån här situation och det är liksom, bördan på henne måste ju vara väldigt tung.
Men då blir det som en cope. Ja. Nu måste jag fråga Max här, cope, vad är en svensk översättning på det ordet?
Herregud, nu tog du mig på sängen.
Visst är den svår? Den där är att, alltså, kåpa brukar ju visa sig allt högre personligheter säga. Men jag tycker det är lite överdrivet, jag vet inte.
Det fungerar ju inte heller.
Nej, jag har ingenting bra just nu. Nej, jag kommer inte på.
Det finns ju något sånt vanligt svenskt ord, men det skulle vara kul med något lite så speciellt. Men det, alltså, så här, känns som att hon... Ja.
Tricket kan ju ibland vara att omformulera helt och hållet istället för att försöka direkt säga samma mening på svenska. Så, he's trying to cope with this, säger man på engelska. Då kan man säga att han lyckas inte handskas med det. Han lyckas inte hantera det här på något bra sätt. Handskas med det. Det är inte riktigt samma
psykiskt
sak.
Psykiskt handska liksom, eller så här...
När man slår det i Translate så står det Klara. Det är den mest direkta översättningen tydligen.
Fast det är så, faktiskt inte exakt det man menar med
men det är ursprungligt. Det är för att man inte klarar av någonting psykiskt. Då copar man. Eller att man försöker handskas med det på ett alternativt sätt. Typ.
Exakt. Man kan ju säga att det är rationaliseringar typ. Och psykiska mekanismer för att liksom, för hanteringen eller vad man ska säga utav ett extremt trauma.
Ja, och det är väl det jag tänker att hon gör här. Att bli ett sånt trauma för hennes son, och hon säger, det är väl såklart att man liksom som morsa inte vill inse, speciellt om man är liberal och vänster från början, att man inte riktigt vill inse att icke-europeiska kriminella invandrare som hade kriminell historik innan har liksom dödat sin ex-make och sin sås far och traumatiserat en son. Man vill ju liksom inse att det, liksom, det har hänt och att det har hänt och sådana saker har hänt tidigare. Det har hänt mot flera svenskar och att politiker har skapat det och att det finns liksom en världsstruktur som uppmanar och skapar det. Det är väl kanske liksom... så då hittar man på det istället. Och ja, men hon har väl sagt, hon sa ju det också, att hon har pratat med någon psykolog. Och så här, vi alla vet ju korrelationen mellan vår psykolog och vad jude typ. Så säkert någon som har sagt någonting till henne om hur hon ska hantera det där.
Mm. Jag är också helt övertygad om att de allra flesta psykologer som är aktiva idag i Rödingen.
Ja, eller om inte rödingar så i alla fall typ liberala. Alltså,
ja.
De är inte lika oss i alla fall.
Nej, fan. Alltså, jag tror inte det finns. Liksom, men det är ju, jag tror inte man kan vara yrkesverksam så liksom, inom det skrået liksom, om man är nationellt sinnad. Liksom.
Ja, det är ingen Carl Jung. Liksom,
nej, precis. Och... För jag garanterat så, och även om man hade liksom varit det och sagt det eller liksom bekräftat det i något slags prat så, med någon, så hade man ju troligtvis inte fått utöva sitt jobb längre. Om jag tillåts vara lite konspiratorisk.
Nej, så först ska du komma igenom utbildningen som är typ 5 år.
Ja.
Och sen ska du jobba och sen privat. Alltså, eller först, antingen ska du jobba inom typ så här kommun, landsting eller sådär. Vi alla vet ju det är. Alltså det var ju en, nu tangerar vi till andra saker, men det är skitsamma. Men motstånd.se löpte en artikel typ 2021 om att vi hade en tandläkare som var medlem hos oss. Alltså som fick rejäla problem på jobbet. Alltså blev så här, han bodde i Värmland, som blev så uthängd av så här nya Värmlandstidning när de så här fotade från buskar och grejer. Det var en tandläkare. Så där fixar folks tänder. Och, så, och tänk då psykolog som ska prata med folk och liksom instruera dem i hur de ska tänka och se på livet. Det är ett känsligt ämne liksom. Att ha sådana som oss där. Verkligen.
Det är helt otroligt. Det är, ja.
Jo, så psykologerna där, de är har nog inte varit så snälla mot henne. Eller de kanske var snälla på så att man lugna henne, men de har ju liksom förvridit säkert hennes sätt att tänka. Sen var hon väl säkert inte hennes innan heller.
Nej, då hade hon nog varit lite immun mot sådana.
Ja, nej men exakt.
Så, och snarare bett om dra åt helvete.
Ja, Jag för mig att det har hänt förut. Alltså, nu vet vi inte om det har hänt här. Men vi spekulerar om det. Men det känns som att jag har hört om det förut. Att när det sker liksom mångkulturella dåd och när det har skett i typ USA så där, då har institutioner gått in för att ändra narrativet och ändra folks sätt att tänka. För att få dem mindre nationella av sig eller mindre såna aggressiva uttryck. Och även fast de inte gör det så uppmanar ju media det. Alltså om hon hade suttit där i stolen och sagt, vilka jävla äckliga jävla men skjuta dem allihopa, de alla ska dö. Alltså om hon hade sagt så, tro inte det hade blivit en artikel av det. Och en inspelning till Nyhetsmorgon. Jag vet inte, det var ren gissning från min sida. Och även fast det inte är HMF, alltså även om hon skulle sagt det jag sa på ett kanske mer lagligt och snällt sätt, så hade det inte blivit publicerat i alla fall.
Gud nej, det hade det absolut inte, för det, liksom, det hade ju varit alldeles för sympatiskt. Liksom. Folk hade ju tagit hennes sida omedelbart om hon hade gått ut och sagt någonting sånt.
Jo, men så media har ju en stor del i det.
Ja, inte för att gå händelserna i förväg, men liksom, det där angående USA är någonting som jag vill spekulera om i det här fallet också. Men det har vi ju redan rört vid i det här laget. Men i USA så finns det statligt avlönade människor som vars jobb är att gå in och coacha offer till eller liksom, familjerna till vita offer.
Det hade varit rätt, tänkte på.
Ja, precis. De går in och coachar dem i vad de ska säga till media för att inte försämra rasrelationer eller vad det kallas. Liksom. Och det är därför alla, man kan liksom, om man tittar på videor där liksom olika familjer gör en massa uttalanden om ja, min son, dotter, XYZ blev mördad, våldtagen, allt vad det nu är, skjuten helt utan anledning. Men jag förlåter dem, jag förlåter mina liksom, den människans mördare, och jag han eller hon hade inte velat att det här skulle göras till liksom, att det skulle främja något hat eller någonting sånt där. Han hade inte velat göra det till en rasfråga eller något, liksom sådana saker som gör preliminär avbön för och liksom egentligen det de gör det är att fördömer i förväg de som kommer reagera som man bör reagera, det vill säga liksom varför händer det här? Varför händer det här oss? Varför är vita alltid mål för sånt här? Och varför förväntar vi oss att vi bara ska acceptera det?
De vet att de är onda och de vet att när de är onda mot vita arier då kommer det bli en reaktion och då förväntar de sig bara reaktionen för att de vet att de är onda. Jättesimpelt. Ja. Ja. Vi alla vet ju hur liksom sammankopplat Sverige och USA är. Så det som händer i USA kommer ju också ske i Sverige, även om det tar tid. Mm. Vi är som samma kulturella sfär, och så att vi är västvärlden och så.
Ja. Så jag undrar, men det är som du sa, att hon har nog blivit coachad antingen av psykologer eller av någon i media att säga det hon sa. Och nu har vi dansat kring det lite grann.
Men jag tänker så här, alltså efter den intervjun var klar, alltså jag tänker så här, de där 12 minuterna och 25 sekunderna i artikeln, ja, i intervjunartikeln, de är klara och så bryter de kameran och så går de liksom ut till typ så här sminkrummet eller ja, de går ut till korridoren eller så. Det är ju inte så att så här, producenten kommer komma fram och bara, vad i helvete sa du det för? Snackar om de kriminella invandrarnas trauman och att vi måste liksom, vi som svenskar ska ge mer för dem. Nu går vi lite händelserna förväg, men så att du säger det är inte så att de säger så. Utan de säger så, men vad duktig du är, men ja, så du hanterar det på så bra sätt.
Det är så storsint.
Jo, och det som är bra med den är väl att hon liksom finns för sin son och liksom tar hand om honom och så. Men resten är ju liksom, det blir ju fel synsätt. Sen ska ju inte allt ansvar läggas på henne. Utan som vi kommer till sen då, att Leo Kinesen och Per Öberg pratar ju om ett visst folk i en YouTube-video. Och där ser man ju de riktiga ansvariga. Liksom. Så det ligger ju lite över hennes huvud. Ja. Tänkte bara på en snabb grej. Jag tänkte på 5-12-rörelsen. Det är ju lite så här svensk jämförelse då. Jag läser lite från Wikipedia. Det var lite kul. Grundades 88 i Härnösand. Och det beskrivs som en antirasistisk kampanj. Och det var lite kul den här texten. Organisationens grundare och förgrundsgestalter då. De grundades i Härnösand hösten 98 genom att en grupp människor samlades på torget för att protestera mot de rasistiska stämningarna i staden. De kulminerade i slutet av 1980-talet med korsbränningar och brandbomber mot en flyktingförläggning. Möten ägde alltid rum klockan 11:55 för att visa att det är sen men inte för sent för att göra någonting åt situationen. Och sen står det här, en av initiativtagarna var 17-åriga Sara Westin. Som engagerade sig starkt i flyktingarna som kommit till Härnösand. När hon och en vän mördades av en av flyktingarna den 2 september 1989. Var det hennes far Stig Wallin som tog över det Sara Westin startat. Och då vill jag bara ställa en fråga till alla lyssnare. Vem vill ni hellre vara? Vill ni vara gruppen av människor som... i slutet av 1980-talet höll på med korsbränningar och brandbomber mot flyktingförläggningar? Eller vill ni vara sojakarn Stig Wallin som ursäktar din dotters och hennes väns mördande? Det kan man ju verkligen fråga sig själv. Det är som välj väg, verkligen.
Och kämpar för att de ska få stanna i Sverige. Till ja. Varje pris som helst. Och att fler av dem ska kunna komma hit.
Jo, nej men absolut. Och vi alla vet ju hur, vad heter det? Man ser ju bara här. Man kollar på Wikipedia. 5-12-priset. Priset delades ut i riksdagshuset. Det är nästan som att det typ har något med systemet och staten att göra. Tills jag kollade så delade inte vi ut diplom till folk i riksdagshuset. De hade nog skjutit oss före vad det kunde ha gått in där. Ja. Slagit ner oss. Liksom. Så uppenbarligen så är det ju så här, något initiativ styrs av systemet. Uppenbarligen. Liksom.
Oh ja,
delades det ut i riksdagshuset. Men de kan ju låtsas vara alltså, oberoende i alla fall.
Ja. Ebba Åkerlunds mamma fick ju pris i... Det står om det på SVT att hon fick pris för sin medmänsklighet och sitt förlåtande. För att hon... Hon gick ut i media och pratade om att hon vägrade känna hat mot Akilov och sånt där. För att han släppte på mer av hennes energi, bla bla bla. Men liksom, rubrikerna var ju liksom att hon glömmer, förlåter, vägrar, eller inte glömmer. Men hon går vidare, förlåter, vägrar känna hat och så vidare. Och det fick hon pris för. Hennes pappa gjorde inte det. Han fick inga priser.
Nej. De försökte typ tysta honom. Eller så, de uppmuntrar inte honom i alla fall.
Nej, precis.
Helt annat medialt uppmärksammande. Jag läser också här från 5-12-artikeln och på Wikipedia. Stig vägrade att lägga skulden på alla invandrare för något som en person gjort. Och han återkom ofta till något som prästen sa vid Saras begravning. Citat. Om vi inte fortsätter hennes arbete, dödar vi henne på riktigt. Vad säger du? Hon är ju redan död.
Hur
dum i huvudet.
På ett mycket mer på riktigt sätt så är hon faktiskt väldigt död på riktigt nu.
Ja, hon är så här fysiskt död. Alltså så här, hennes biologiska kropp är liksom död på grund av flyktingar. Alltså det är så här, ja, där kan man verkligen så här, kan man säga kåpa liksom.
Ja.
Verkligen, man försöker hitta på saker i sitt huvud. Och det är så här... Jag hade liksom en liten teori kring den här morsan då till Mikaelsson då. Och det var att det första man tänker är ju typ så här att ja men det här är ett feminint beteende. Det här beter sig kvinnor. Så tänkte jag så här, ja men det är bara så här kvinnor är. Och det är så här, många kvinnor är så, absolut. Men det känns också som att de kanske är svag, att de har... vissa brister, eller inte brister, att de är skapta på det sättet som gör att de kan bli utsatta för påverkan som gör att de beter sig så här. För man ser ju här på Stig Wallin, han var ju kar. Han betedde sig också så här. Alltså det känns som att bara så här, det känns som om man tar typ kvinnor från 1700-talet. Jag tror inte de hade betett sig så där. Utan de hade bara sagt åt en kar och gå och ha ihjäl dem typ. Så det känns ja, som att precis. Det är bara någon så här liberal smörja liksom.
Eller gått och tittat på hängningen på torget.
Ja. Jo, nej, men exakt.
Applåderat.
Jo, man ser ju bara på kvinnorna i tredje riket liksom. Hur duktiga de var att vinka och sådär. Så jag tror inte att det, vad heter det? Alltså, det är oftast kvinnor som beter sig så här. Men nu ska jag faktiskt vara lite... Nu ska jag vara lite duktig och säga att även män kan bete sig sådär skit som Stig Wallin. Men det är nog faktiskt fler kvinnor. Det är bara att de är byggda på det sättet att de blir, vad heter det, utsatta för den påverkan.
Ja.
Så att det beter sig sådär.
Ja, precis. Men även män kan bete sig som überkuckade kärringförrädare.
Ja, absolut. Och vi kan gå in på lite vad hon sa, men alltså så här, jag skrev ner lite lösa citat, men första av de här 12 minuterna, så typ de första 10 minuterna är typ bara så här hur de har hanterat tiden efter. Men det är bara så här fint liksom så här, och det är så här, det var ett bra beteende av henne, så här, hon tar ju hand om sin son på det sättet. Men sen i slutet så säger hon liksom så här, hon säger saker som att man ska, hon har tänkt, hon säger att hon har tänkt och att man borde döma, att vi ofta nu dömer istället för att hjälpa och att vi inte tar tag i problemet från början. Hon säger det lite från ingenstans där och då tänker man så, ja, men det börjar ju bra. Men sen fortsätter det till att det hon menar är att vi oftast dömer modlystna invandrare istället för att hjälpa dem, och att vi inte tar tag i problemet som tydligen gör dem till modlyssna invandrare från början då. Och att vi tidigt i barndomen borde prata, jag tror hon säger prata, alltså att man ska diskutera verbalt med de här människorna som är kapabla till att skjuta en man framför hans 12-åriga son för att han säger åt dem. Det var inte så att det var inte så att de skulle få typ 2 miljarder kronor. Alltså det var ju inget sånt, utan det var bara så här, ja, det var kul typ. Att man ska prata med de här då om trauma och känslobearbetning, så att man fattar varför de beter sig på ett visst sätt. För de här kriminella, de har trauman som vi måste hjälpa.
Ja.
Och man bara, va?
Ja, alltså det är sinnessjukt. Det är liksom med allt det här vi har sagt nu om att hon förstår att hon går igenom någonting hemskt och så vidare, vägs ju det mot det hon faktiskt sa om sin sons pappas mördare. Och man får ju tänka på att, eller liksom jag tänker på att han sitter ju där hemma. Han är, vadå, 13 idag kanske?
Mm.
Eventuellt. Om han har hunnit fylla, jag vet inte hur, minns faktiskt inte hur länge sedan det var det här med Mikael. Men han har kan mycket väl ha fyllt 13 i dagsläget liksom.
Om inte så är han det snart.
Ja, precis.
Han kommer bli äldre helt enkelt. Han kommer bli 15-16, han kommer bli vuxen liksom. Genom puberteten liksom och få liksom. Ja, det ska bli intressant att se vad som händer med honom. Men fortsätt.
Ja, men alltså, han sitter ju säkert hemma och ser när hans mamma är på tv liksom, och ser att hon sitter och säger att det är synd om de här människorna som sköt hans pappa framför honom. Och att de säkert inte kände att de hade något annat val i livet än att bli såna. Och att vi måste bla 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 bla.
Alltså, hon lär kolla vad CSN gratis att få.
Ja, precis. Hon får ju gärna specificera vad det är för möjligheter som de inte har fått ta del av i det svenska samhället.
Jo, nej men absolut. Hon fann den också grej lite tidigare som lät lite så små suspekt. Och det var ju så här att hon hjälpte honom att få ut sin ilska. För Mikaels son var ju arg. Så som typ så här, hjälpte typ att han kunde typ slå på saker och så här. Hon hjälpte honom att typ hantera sin ilska på ett säkert sätt. Och bara det känns ju lite som, skulle jag säga, att det känns som att hon förstör för sin son. Alltså hon typ lurar hans hjärna att ta ut sin ilska på ett sätt så att han tror att han bedriver hämnd. Det är den naturliga reaktionen. Hon sa att han hade ilska och hon hjälpte honom att ta ut ilskan. Han var typ slå på kudden och sånt här. Och det måste ju vara ett naturligt behov på grund av att man vill ha hämnd. Det är väl det som har hjälpt vår överlevnad som art, tänker jag liksom. Att skada någon mig så skadar jag tillbaka. Då blir jag arg för att du inte ska fortsätta skada mig. Så att jag värjer mig liksom. Ja. Jag skyddar mig själv. Så det är ju hans naturliga reaktion, alltså som organism, att göra så.
Ja.
Där borde man ju, sen fattar ju jag att så här, ja, nej, han kan inte gå ut och liksom som 13 bast och börja typ så här ha ihjäl folk liksom. Men jag fattar att det inte funkar och att det inte håller i längden. Men man kanske hade förklarat för han att nu har du ilska och du är att du vill ta hämnd. Och då säger jag så här, jag vill hjälpa dig att ta hämnd. Men du kan inte typ gå och hugga någon med en kniv. Då kommer du få sitta i ungdomsvård. Och så kommer du ut, så kommer du hugga någon med kniv igen. Och så kanske du sitter i fängelse 10-20 år.
Ja, risken finns också att han liksom, om han försöker ta ut sin hämnd på de förövarna, så blir han säkert skjuten liksom.
Exakt.
Det är en väldigt överhängande risk. Men ja, precis som du försöker säga, att liksom, risken är nog jävligt stor att hon säger någonting i stil med eller försöker rikta hans ilska mot, ja, säkert en kudde eller vad fan som helst liksom. Var som helst, men inte mot förövarna.
Och eller bara få hans ilska att försvinna.
Ja, precis.
Bearbeta den. Istället borde man ju göra någonting. Och nu kommer vi in på den här klassiken att vi som organiserade nationalsocialister utnyttjar hemskt tragiska händelser. För nu kommer jag typ säga så här, ja, det bästa var ju att han använde sin ilska på ett strategiskt organiserat sätt för att på ett lagligt och effektivt sätt attackera dem som har skadat honom och de sociala, kulturella, rasliga strukturer som har skadat honom och hans far. Det vill ju jag att han gör. Och jag tycker faktiskt inte det, att utnyttja en händelse, utan det är ju för hans bästa.
Ja.
Det är det bästa för honom. Det är det bästa för alla oss. Och jag tycker även om de tycker att det är utnyttja, jag tycker det är närmare hans naturliga reaktion än vad det är att hans morsa som han snackar med någon psykolog ska liksom lära dem hur de ska hantera sin ilska liksom.
Ja. Ja, jag håller helt med. Det är liksom, det hade varit ett hållbart psykiskt, alltså ett sätt att hållbart hantera den psykiska smärtan på liksom. Genom att kanalisera den in i någonting som är produktivt och som är liksom rättfärdigat faktiskt. För att han måste ju få känna att han får någon slags upprättelse. Jag tror att någonting som är, alltså, kommer vara otroligt skadligt för honom är att den här devisen att rättvisan helt är utanför hans liksom grepp. Att här är inte någonting som han kan liksom påverka på något sätt överhuvudtaget, utan nu har vi överlåtit gärningsmännen till rättssystemet och de kommer att döma dem till livstidsfängelse, vilket innebär typ 15 år eller någonting sånt här.
Även om vi säger att han sitter i livstid, vi säger att mördaren, de kanske har blivit strängare på det där eftersom det är så mycket gängkriminalitet. Vi säger att han sitter otroligt länge. Det löser inte problemet. Alltså så här, ja, han kanske får viss rättvisa där, men svenskarna får ju inte rättvisa.
Nej, och det är ju inte,
våra skattepengar ska ju gå till att betala för han som sitter inne, så det är liksom så här, ja.
Ja, men precis. Och att tuta igenom att rättvisa har skipats då när vi väl låser in den här jävla babben liksom. När det finns hundratusentals likadana som kutar runt på gatorna liksom. Och hans pappa är borta. Alltså, det kommer nog vara liksom...
Och när det sitter folk som har skapat det här och som fortsätter skapa det och som attackerar alla som försöker hindra det. När det finns kvar, då har ingen rättvisa. Alltså det är ingen rättvisa finns då.
Nej.
Alls.
Men han ska ju acceptera att det här, att, att det är färdigt och att han är, liksom, hans roll i det hela är klart, så att säga. Det ska bli intressant att se hur, hur han växer upp sen. Och hur han ser på sin mammas uttalanden i tv. Om, ja, minst när du sa att det var synd om pappas mördare.
Jo.
Hon har ju...
Tänk att titta på sin morsa på tv och som gjort samma sak som Dan Eliasson.
Ja, hon lät det, nästan... Alltså, det var som att Dan Eliasson pratade igenom henne. Det lät fan exakt som det han sa. Det var liksom kasta om orden lite grann och ändra formuleringen. Men det var, liksom, det var ju så slående.
Kanske var någonting paranormalt där. Tog över hennes kropp eller någonting. Ja, men det var typ så det lät. Alltså det var så där, det var... Alltså det måste ju vara något, där, något manus de har som ligger där på ljudmedia. Liksom. De har så här låda nummer 4. Så bara skakar de bort dammet och bara, nu händer det här igen. Nu kör vi samma manus igen.
Ja, det hade inte förvånat mig.
Jag tror Daniel Elias intervjun var TV4. Eller var det SVT? Jag vet inte. Det är typ samma
jag har fan för mig att det var TV4. Och det hade ju varit... intressant att friskriva honom från någon slags ansvar där. De kommer fram till att det var ju för fan TV4 som matade honom det här jävla manuset.
Mm.
Om det var så. Men det är en intressant tanke.
Om vi ska se här om jag kan hitta någonting.
Medan du gör det så kan jag ju säga att det här kom ju till min... kännedom.
Nej, det var SVT, men det är samma skit ändå.
Ja, precis. Det är säkert.
De sitter ju på samma jävla... Som Per Öberg skulle säga, de runkar säkert i kistorna bredvid varandra. Ja. De flyttade över manuset. De bara slängde det till andra kistan, liksom. Så det är lugnt.
Ja.
Ja, fortsätt.
Ja, det här kom ju till min kännedom idag bara. Och det var ju för att jag såg... Det var någon som postade den här, liksom, den här videosnutten. Det var bara en typ 18 sekunder som de hade slängt upp i Stoltvitt ungdomschatten. Och Joina, ni som inte är med. Men i den så liksom sitter hon ju där. Det är klipp där de sitter och pratar precis som Eliasson och så. Och han eller hon som hade laddat upp den videon hade ju tydligen... ladda upp den på TikTok och fått typ mängder med visningar och blivit kontaktad utav Mikaels familj då, som hade sagt att de inte någonstans står bakom hennes uttalanden och tyckte liksom, hans överlevande familj tycker ju tydligen det rimliga, det vill säga att alla som är inblandade ska utvisas permanent.
Ja, nej, men exakt. Men var det där från Instagram där det du skickade? Eller?
Jag tror det var. Jag vet faktiskt inte.
Men det kanske var TikTok.
Jag har för mig att det var TikTok. Hur som helst så han postade lite kommentarer.
Jag ser det nu då, TikTok.
Ja, han postade några kommentarer också. Och det finns bara en person typ som... faktiskt försvarar henne. Och enligt han som postar videon så är det tydligen hennes nuvarande man. Och han skrev ju på engelska om att empathy, understanding and compassion are advanced skills for mature adults. Not everyone has that capability as we can see here.
What the fuck are you talking about? He was shot in the head by thugs right in front of his little son. Are you retarded or just want to throw out virtuous signaling words? Det var ett bra svar.
Ja.
Jag vill bara säga att vissa som skriver här, de skriver mycket värre saker än vad vi har sagt idag. Alltså, Oh, ja. Tänker på den där, en av de där var jäkligt hård. jag skulle faktiskt inte gå så långt som han där, men för att jag säger att andra har ansvaret än henne kanske. Men...
ja, jag håller med. men det var det.
Men lite dagsböter kanske hon kan få.
Ja, precis. Någonting kännbart. Något skampåle eller någonting.
Ja, exakt. Som i krig, rak av hår.
Ja.
Det är som det är. Alltså, hon är inte ensam och det är som sagt ett samhälleligt problem. Liksom. Men man ska ju helt klart säga till och säga det här är fel. Det måste man göra. Det måste man göra. Någon som skrev här, någon Johnny69 da Boss skriver: vad jobbigt det måste vara att inte ha något annat val än att mörda någon.
Ja.
Man måste jättejobbigt säga, ja men fan, jag så här, fan, morsan fick inget bostadsbidrag idag och alla mina 5 somalibrorsor liksom håller på och så här, skriker. Jag måste nog gå ut och skjuta någon alltså.
Ja.
Det här går inte, jag klarar inte av det här.
Ja, det var något, som någon
jag fick
annan
ett F på matten i skolan. Liksom.
Ja, precis. Fan. Nu, fan vad arg jag är. Någon ska få betala. Det var någon annan som sa det också. Att enda valet var att skjuta någon i ansiktet enligt frun.
Ja. Det är ju en fullt så här logisk reaktion. Alltså så här. Kommer du inte ihåg typ... jag kommer inte ihåg det länge sedan, men i slutet på 1800-talet, då hade vi ju i Sverige en typ svältkatastrof i Norrland. Och folk gjorde säkert rätt illa saker där. Men jag tror inte typ 12-åriga eller typ 15-18-åriga killar gick runt och så här hugg folk i ansiktet med kniv. Jag vet inte. Det kanske de gjorde när de var jättehungriga, men jag får känslan av att de inte gjorde det. Eller typ så här... folk som, alltså tänk bara fattiga svenskar överlag. Och jag tycker det är det som är så intressant när man snackar om så här socioekonomiska faktorer. Det är så här, har svenskar aldrig varit fattiga? Alltså jag kommer ihåg typ så här när min farmor pratade om hur de levde förr liksom. Och hur samhället såg ut och deras föräldrar. De bodde så här 8 barn i liksom typ en 2 och så där. Eller man hör historier från när våra liksom bruksorter byggdes upp. Hur familjer levde då. Hur mycket liksom, hur fattigt och hur det sanitära var. Så här. Vi har ju byggt upp vår välfärd. Det var ju inte så att typ amerikanerna gav den till oss efter andra världskriget. Utan vi svenskar har ju jobbat upp den. Med liksom vår intelligens, vårt driv. Så det är ju aldrig som att svenskar har varit fattiga förut. Men det känns som att... liksom inte har betett sig på det sättet, vill jag inte påstå. Sen har vi alltid haft kriminella och så här, men det känns som att, jag vet inte, tänk bara historiskt. Om man tänker historiskt det svenska folket, då känns det som att det socioekonomiska argumentet bara faller i bitar.
Ja, det
är ju... jag vill säga att de här invandrarungarna har det bättre än vad våra förfäder hade.
Ja, det går ju inte ens att diskutera. De är
nej, otroligt mycket som helst.
Det är snarare
de har fått utbildning allting.
Ja, precis. Alltså, de har ju fått alldeles för många möjligheter i saken. De har fått alltihopa serverat på ett fat. Och de är liksom van vid att ta det de vill ha helt utan konsekvenser och så vidare. Och lever in i liksom är tungt beväpnade i en kriminell miljö. Liksom. Det är inte människor som tvingats välja en väg som de aldrig hade gjort i vanliga fall, utan de här liksom har fått alla möjligheter serverade till sig och sen valt att vara sådana som skjuter någon i huvudet för att han säger åt dem inte bete sig som antisociala CP:n.
Så här, det är absolut inte ett vitt beteende och bete sig som de har gjort. Men sen för att liksom ett tankeexperiment, om man ska vara lite djävulens advokat, lite halvt så här. Det är så här, jag förstår ändå att invandrare till viss del bete sig som, och det är ju för att de känner nog inte hemma här. Det här är inte deras miljö. Det här är inte deras plats. Jag kan tänka mig att många som pratar om demokrati och antirasism, de är ju typ, de vill ju inte umgås med de här människorna i alla fall. Så jag förstår att det blir liksom, det blir som två grupper. Det blir det vanliga liksom svenssonsamhället, liksom den liberala demokratin, och så blir de här babeklanerna liksom, att de inte riktigt går ihop. Alltså jag fattar det. Men de har ju försökt fixa det problemet. Vi säger att det är det problemet. Uppenbarligen så, alltså jag tror såklart liksom på ras och så också. Men vi säger att det finns lite miljöfaktorer. Någon liten miljöfaktor måste det finnas på något sätt. Jag klarar inte allt, men någon liten del måste det finnas. Men uppenbarligen så har de ju inte löst problemet på 50 år. Eller 40 år eller 30 år eller där. Så det vill bara slänga ut dem.
Ja.
Så det är så där. Även om det skulle vara så. Vi säger att det är så. Vi säger att det är deras jävla trauman. Vi säger att det är trauman. Vi säger att det är 100% trauman. För att de blev slagna av en toffel i ansikt av sin morsa när de var typ 8. Eller för 2 veckor sedan. Eller så där. Vi säger att det är så. Hur mycket pengar har de inte lagt på fritidsgårdar? På projekt, antirasinsprojekt, skolor, fritandvård, vård överlag, ideella föreningar för sport och sådär. Liksom. Projekt i skolan, projekt i samhället. Alltså, all integration, alla pengar de har lagt där. Uppenbarligen så funkar det ju inte.
Nej.
Så du bara kasta ut dem. Och då ja, kanske de säger så här, ja men det är för att det är för många. Ja men det är så här, ni slänger ju inte ens ut några. Ni slänger ju inte ut någon typ. Om någon får ett utvisningsbevis, alltså de går ju bara ner i någon källare och häckar där i 2 veckor så är det löst typ. Ja. Men sen slänger ju inte ut någon. Ni kan väl börja med att slänga ut lite. Det som SD sitter i regeringen och bara, ja, vi ska slänga ut dem där och vi ska göra det där. Men börja då, jag väntar.
Ja, de sitter ju inte i regeringen. De ställer sig utanför.
Nej, jo, de är ett stört parti då. Men fan, ja, Moderaterna ja. Har också att de vill slänga. Ja, men de, har, ja, de är ju typ ja. SD nummer 2 nu. Så.
Ja, ja. Den som sätter sitt hopp till SD vid, den här, ja, vid det här jävla laget. De har ju fan inte... Ja, de lyssnar inte på den här podden. Och
de kanske gör det i början, men sen kommer det sluta liksom, med SD-stöd. Nej, men det funkar ju uppenbarligen inte. Det är ju så här... Mm. Jag vet inte. Vi säger till liberaler, det kommer inte vara så hemskt att leva i ett svenskt Sverige. Tror eller ej, men svenskar har levt i ett svenskt Sverige väldigt länge tidigare.
Ja.
Otroligt länge. Tusentals år. Jag lovar, det är sant. Vi Jaha. Behöver inte ha mångkultur. Alltså, vi behöver inte ha det. Det har funkat med bara svenskar i landet.
Precis.
Och sen säger, ja men vården och vem ska köra taxi? Så bara, ja, det kanske blir lite småjävligt eftersom vi har byggt hela kapitalistiska systemet efter invandring. Det kanske blir lite jobbigt ett tag. Men jag tror det är jobbigt att bli skjuten i huvudet. Men jag vet, gissning.
Ja. Ja. Ja, jag tror ungdomar kan ta sådana jobb. När det är dags att liksom fylla alla de posterna igen, då finns det nog arbetskraft som... Så det räcker att bli över. För många jobb blir ju också onödiga när mångkulturen väl är borta.
Mm. Man får mer resurser över och sådär.
Ja, vi kan ju banta poliskåren. Vi kan... vården lär fungera bättre oavsett. Liksom. Jag tror fan vården kommer fungera bättre om man bara slänger ut allihopa. Inklusive läkarna som är av typ... Medelöstern härkomst och sånt där.
Ja, men det
släng ut allihopa för. Så tror jag att vården kommer fungera bättre.
Ja.
Alltså,
det är väl såklart att det blir en anpassningsperiod och att det kanske, men det har ju funkat förr, så uppenbarligen kan det funka igen. Och sen, ja, jag kan väl köpa typ att många ungdomar och nu och folk överlag är väldigt bekväma av sig. Men blir det värre, då kommer bekvämligheten anpassas till en nödvändighet för dem. Så det kommer fixa sig så här. Alltså, vill vi ha civilisationen så vi kommer lösa det. Alltså det är bara så här. Det är bara att se hur typ Tyskland studsar tillbaka efter första världskriget.
Ja.
Det är så här. Det fixar sig. Vi behöver inte ha icke-europeiska invandrare. Det behövs inte. Det gör inte det.
Nej. Sensmoralen är, förråd inte din familj i direktsändning.
Nej, det är rätt dumt.
Som en viss mamma gjorde. Hon kommer att göra ett nytt uttalande någon gång i framtiden.
Ja, man kan ju alltid ändra sig. Herregud.
Ja.
Det är som, vad heter det? Jag såg någon video. Har du sett Bolden Bankrupt?
Nej.
Han gör så här resegrejer på YouTube. Han reser typ till Indien och så här, visar hur skit allting var. Och då blev alla indier sur på honom. Men han reste typ i så här i vad heter Tjetjenien. Ja. Och så filmade han någon tjej så här och typ catcalla henne eller sa att hon var snygg eller så där. Då fick han gå in till typ en myndighetsbyggnad, sätta sig på en stol och så fick han göra en offentlig ursäkt på kamera liksom och lägga upp det själv. Kanske något sånt i framtiden. Det verkar ju funka för dem. Vem vet?
Ja. Något liksom lagom gamligt och offentligt.
Ja, nej men exakt. Nej, men exakt. Nu har vi ändå så pratat i 46 minuter. Det känns som att det är lite tajt att börja ett nytt ämne. Om det tar så jättemycket mer så skulle vi kunna avbryta nu.
Det här ämnet tycker jag vi har avhandlat i alla fall.
Ja, absolut.
Men, ja.
Nej, det blir lite tajt att starta ett nytt. Vi kan ta det nästa gång om inte annat kommer upp. Men det är ju i alla fall, vad heter det? Det om Anjos intervju med Per Öberg och vad heter det? Leo Kinesen då? Nej, vi kan ju ta det lite. Vi har ju 13 minuter. Det är inte så mycket kanske att prata om det i Radio Nordfront. Men det jag tyckte var lite intressant i alla fall, det var att här, den demokratiska världsordningen, de har nu haft 80 år på sig att i princip helt ostört fått sprida sina åsikter kring demokrati, gamla Tyskland, sionism och allt vet vad. Men om en YouTuber 2025 för sig att han vill göra någonting nytt och intressant, då kan man bli hur kränkt som helst. Många tyckte om det, men många, och speciellt judar, vissa judar blev inte glada alls. Och det är så här, ni har ju totalt informationsmonopol. Vi släpps fram och får en, vad har videon nu? Den har typ 65 000 visningar. Men det är tydligen jättejobbigt för dem. Det är de som trycker pengar och styr allt informationsflöde. Men ändå kan de sitta och gnälla om en video där två sprider antisionistiska åsikter i 2 timmar. Det är jättejobbigt. Men det är så, uppenbarligen har ni inte gjort ett bra jobb om det är så jobbigt.
Nej, precis. Det är ju, de blir som lika upprörda varenda gång någonting liknande händer. Att vad fan, nu dyker det upp högerextrem propaganda igen. Den är fan populär. Varför händer det här? Varför lyssnar någon på det? Varför avfärdar inte allihopa det som efterblivet trams? Och bara förbjuder det från liksom den allmänna diskursen. Och det enkla svaret är ju såklart att sanningen inte har för vana att bara försvinna på så sätt. Eftersom våra åsikter liksom resonerar med folk och stämmer så mycket överens med verkligheten, så kommer folk lyssna när vi pratar. Och eftersom vi är liksom de som sticker ut i det samhället vi har idag, då kommer folk vara intresserade av oss. De kommer vara fascinerade eller förskräckta, men de kommer vara intresserade. Och de här jävla människorna verkar ju inte förstå att det är så. Och de sliter sitt hår och skriker och skrikgråter över att deras favorit-youtuber bjuder in någon med avvikande åsikter och sånt där. Men de verkar inte liksom koppla och fatta varför det sker.
Och uppenbarligen så har ju det de kallar antisemitism, eller antisemitism har ju som en särställning där. För man, tittar man på YouTube, det finns jättemånga intressanta debatter. Det var ett tag sedan, då tittade jag på mycket debatter på YouTube, typ så här plattjord mot rundjord, eller typ evolution mot liksom kristna läran, om motsvariga då. Och de debatterna har liksom så här miljontals tittare. Och då är det så här, även fast de flesta håller med, alltså vi tar typ plattjord som ett exempel. Majoriteten håller ju med om att plattjord är inkorrekt och att vetenskapen så långt tillbaka som ja, de gamla grekerna, om jag inte minns fel, bevisade att jorden var rund då. Men ändå bemöts plattjordare mer än med oss, som bemöts de med argument och inte censur. Inte på samma sätt. Vissa liksom kanske censurerar dem så, men de får ju ändå så liksom ha stora debatter på YouTube med miljontals visningar. Och när folk debatterar mot dem och vad jag personligen tycker att liksom motbevisa plattjord, så gör de det med argument. Och jag vill ju påstå att nationalsocialismen som nästan tog över jorden, eller liksom i alla fall Europa liksom, det bemöts inte med argument. Man kan ju tycka att vi kan förtjäna och liksom få i alla fall argument istället för censur. Men uppenbarligen så är det för att vi är för farliga. Eller att typ YouTube ägs av judar. Och vi ibland kritiserar judiska individer. Kan ju ha med det och jag också. Men det känns som att om man får ha jättemycket debatter på YouTube om massa olika ämnen. Och man får argumentera från och mot varandra och sådär. Men med oss då gäller det inga argument. Utan då ska man bara stänga av och censurera. Då kan man ju fundera på varför det är så.
Ja. Det är ju allra högsta grad intressant.
Jo, det är så här, jag kollade, det finns en flashback-tråd just om det här då att Anjo gjorde den intervjun han gjorde. Vad heter det? En av kommentarerna var typ så här, ointressant promotande av nazism och judehat. Det är klassiskt och YouTube borde banna den kanalen för att sätta ner foten mot detta. Enkelt. Men alltså, ska man säga samma sak till typ att ja, men den här intervjun promotade veganism istället för liksom den klassiska amerikanska dieten. Banna skiten. Bara stäng ner det. Men det är så här, argumentera emot det då. Varför får inte folk tycka olika? Jag trodde vi hade ett demokratiskt samhälle. Så jag står för det ni har sagt att ni har skapat liksom.
Ja. Nej, det är så intressant. Det är ju det var någon som svarade och sa att det är ett oseriöst sätt att behandla det på, att bara liksom stänga ner i panik. Och han, originalposten som sa det där, och han sa ju att det är seriösa sätt att behandla det på. Nazisttrams och judehat behöver vi inte granska. Vi vet redan att det är idioti och hat. Vi behöver inte granska hat, bara konstatera att svensk utbildning måste bli hårdare, ställa krav, större krav på elever och elevernas föräldrar. Givetvis ska barn i skolan lära sig att tänka kritiskt, men då ger vi dem utbildning och mer intressanta exempel att öva på. Nazism.
Du får tänka kritiskt kring saker som vi håller med om typ.
Ja, så då länge du har samma slutsatser som vi, så får du ju tänka kritiskt.
Då får du tänka annars jättekritiskt.
Annars tänker du ju kritiskt på fel sätt.
Ja, det går ju inte. För då är det inte att tänka kritiskt, utan då är det tydligen att tänka att jag är jättekritiskt. Nej, det är så sjukt dumt.
Ja, det är roligt.
Ja, men exakt. Och det är, vad heter det? Man ska också säga, jag undrade mest om det fanns något klockrent och tvärenkelt att citera för en HMF-anmälan. Bara skitdemokratiskt liksom, att anmäla åsiktsbrott för att folk tycker annorlunda än dig. En lag som skapades typ av judar på 80-talet eller vad fan det var, med Lex Åberg och grejer. Alltså det är så, man bara, va? Alltså då hör de inte hur det låter. Och de bara så här, ja, Ryssland har anfallit, de har invaderat en demokratisk fristat. Bara så här, demos, folk, gratis, styre. Ja, det är så här, ni kan väl bara säga att ni liksom styr ett ont liberaliskt imperium liksom.
Ja.
Och att ni liksom sionistiska blodhundar, det vill bara erkänna istället för att hålla på att låtsas vara någonting som ni inte är. Vi låtsas inte vara någonting som inte är. Utan vi försöker faktiskt vara ärliga. Säga det vi tycker och stå för det vi tycker. Men de här människorna ska ju verkligen, ja, jag vet, fan.
Nej, precis. Ingen av dem går ju ut och säger att nej, men jag är för ett totalitär liberalt styre. Jag vill att mina åsiktsmotståndare ska tystas med laga kraft. Och jag vill att liksom, jag vill att barn ska tvingas lära sig om typ bögsex i skolan och att liksom alla fria vita folk i världen ska påtvingas mångkultur för att det är rättvist, tycker jag. Mm. De går inte ut och säger det, säger det så liksom.
Den här var kul också. Men detta känns inte alls genomtänkt av kreatören Pontus Erik Anjo Björlund, som inte i närheten kan axla den roll som krävs för att samtala med den här typen av politiska kreatörer. Okej, så man måste vara typ en Christer Mattsson eller Lehmann. Man måste jobba på Expo och säga emot allt de säger. De här människorna får inte säga vad de tycker. Helt fritt. Det går inte. De får inte bara ha ett samtal i två timmar och prata med varandra. Det går inte. För då faller vår sårbara demokrati.
Ja.
Men vad fan har ni ett system som är sårbart för? Jag tror det var Uffe, liksom, statsministern, som gick ut och sa att demokratin är alltid sårbar. Någonting sånt. De har sagt det förut i alla fall. Och det är så här, varför har ni ett system som liksom... Som så här, absolut, det kommer alltid finnas censur. Liksom, i vårt nya Norden så kommer man inte få hålla på med liksom folkfientlig verksamhet. Men, så här, men vi står för det i alla fall. Man säger, va? Och det är som vissa, som Per Öberg har sagt, så här, vi liksom, i vårt framtida Norden så kommer vi ha mer yttrandefrihet än vad som finns nu. Och det är så här, till viss del så tror jag faktiskt på det. Och det är liksom, det känns logiskt i alla fall när man ser sånt här. Ja, det är så sjukt. Det är den här också.
Det tror jag också på.
Det är riktigt jävla vidrigt. Jag är för yttrandefrihet, men laddar man upp på YouTube har man ett ansvar över vad man publicerar. Jag blir så förbannad över att man kan lägga ut något sånt här när man är över 200 000 prenumeranter.
Jag är för
yttrandefrihet. Man kan gå in i Flashback och kolla. Jag tror det är sida 2 eller 3 eller någonting. Alltså så här... Ja, det är helt sjukt. Vad är det tråden heter? Den heter typ... den heter så här... Anjo 22 timmar nazistpropaganda. Det är så här... Många tycker det här är bra. Tittar man kommentarerna på YouTube också. Många tycker det här är bra. Men som sagt, som ni vet så finns ju tyvärr rödingar och liberaler i det här landet. Och de gråter på ett väldigt skämmigt sätt. Alltså.
Skämmigt och förutsägbart sätt. De är som den liksom rasiga skiva som de alltid har varit och kör samma floskler och sånt där och säger att jag är för yttrandefrihet, men...
Då för att ni hatar yttrandefrihet, hur svårt skulle det vara? Erkänn det bara! Fan! Alltså det är så sjukt! Erkänn! Var ärlig för en gång skull i ditt liv.
Säger han och står och skakar om Ulf Kristersson.
Ja, men fan, faktiskt alltså.
Nej. Stå för det, för helvete.
Ja, det är dags nu. Skärp dig. Ja, nej men det var faktiskt de jag hade, så vi gick igenom lite snabbt. Men det är bara, man kan titta på liksom videon, kolla på de här roliga kommentarerna om man vill. Men det är bara så intressant och liksom hur kycklande och sjuka hur de är.
Ja. Och kom ihåg. Nazism är inte en åsikt, det är hat.
Ja, exakt. Ljuvligt, härligt hat.
Japp.
Ja, nej, men vi kör på det. Nu är klockan 19:59. Nu är Radio Nordfront. Men vi körde på bra ändå. På två pers.
Det tycker
så,
jag.
Vi tackar för oss och så tackar vi lyssnarna. Så ses vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då på er. Hej säkert.
Hej då. Your word, pointing out the way to this.
right.